Emma, har du några beroenden?
Jag är nog beroende av kaffe. För att när jag inte har fått mitt kaffe så märker jag att jag får lite sådär huvudvärk och kanske blir lite grinig. Sen så lite beroende på hur man definierar beroende så kan det ju vara svårt ibland att lägga ifrån sig telefonen. Att jag sitter och liksom scrollar och så helt plötsligt så märker jag att tiden bara har gått utan att jag har gjort någonting meningsfullt.
Och det beror väl på vem man frågar, vad som då kan definieras som ett beroende eller inte. Men de roligaste att fråga är väl ändå kvällstidningarna.
De är ganska inkluderande där kan man väl säga.
Det kan man lugnt säga. Bara i Expressen hittade jag de här exemplen. Det är väldigt mycket om beroende av nässpray, men också fillers och energidryck. Enligt Expressen Hälsoliv kan man vara beroende av stress.
Mm-hmm. Alltså att vara beroende av att, vadå, liksom att det händer grejer, att ha fullt upp, eller?
Ja, man kan liksom inte slappna av.
Ah, okay.
Men jag tycker ändå det här som stod i Expressen Hälsoliv den 9 april 2015 tar priset. Är du en sån som vill ha cheddar och mozzarella på allt? Smörgåsen, pastan, pizzan och nachosen. Nu kan forskarna ha hittat en förklaring till ditt cheese-sug. Ost är lika beroendeframkallande som heroin.
Ja, tänk alla dessa stackars människor vars liv har trasats sönder och som har hamnat på gatan på grund av sitt ostberoende.
Du lyssnar på A-kursen i beroende med mig Clara Wallin.
Och med mig Emma Frans. Och den här podden går ju ut på att ge grundkunskaper i ämnen som är särskilt aktuella. Och vi befinner oss ju fortfarande i ett lite så här nystartstema. Och någonting som många lovar sig själva vid det nya året, det är ju att man ska sluta med en dålig vana eller kanske till och med bryta ett beroende.
Nu till nyår lovar många att sluta röka och snusa. Och den nationella Sluta röka-linjen dit folk kan ringa för att få stöd med att sluta med rökning och snusning väntas många samtal i mitten av januari.
Alkoholkonsumtionen går i rätt riktning, den sjunker. Men det är fortfarande en hög andel som berusningsdricker. Det är många som dricker mycket.
Och användandet av kokain har exploderat. Det finns i alla samhällsklasser och över hela landet i varenda småstad.
Men kan man verkligen bli beroende av precis vad som helst? Och vad är det som händer i kroppen när man utvecklar ett beroende?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A-kursen sponsras av Telia.
Telia är, som många vet, ett telekombolag som erbjuder abonnemang, bredband, IT-support med mera.
Och Telia är känt för att driva 5G-utvecklingen framåt i Sverige och för att ha landets bästa nät enligt den oberoende undersökningen Umlaut 2023.
Klara, vad är egentligen Telia i ditt liv?
Ja, men Telia är flow.
Mm.
Man har sin to-do-lista, man bara betar av grej efter grej efter grej. Allt går lätt och jobbet blir gjort. Liksom.
Det är inte så där att man blir ständigt avbruten av nätet som inte funkar som det ska eller jobbiga människor som ringer eller liksom att man inte kommer åt sin mailkorg.
Det är inte Telia.
Nej, visst.
För Telia hjälper ju oss företagare att göra vårt arbetsliv enklare. eller mer Telia som vi brukar säga.
Vilket också lämnar mer tid till själva kärnverksamheten.
För det är ju det man vill. Man vill ju bara jobba med det man brinner för, inte hålla på med jox och admin. Det är kanske inte därför jag har blivit egen företagare i alla fall.
Nej, vi vill ju göra podd. Vi vill ju inte sitta och leta efter liksom, vilket moln har jag just den här filen i och så.
Nej, tack. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Tack Telia för att ni sponsrar A-kursen. Och vi har ju även med en expert i det här avsnittet. Och den här veckan så är det Mattias Hallberg som hjälper oss att reda ut begreppen. Mattias är professor i molekylär beroendeforskning vid Uppsala universitet.
Beroende, ska jag väl säga, det är ju ett tillstånd där en person utvecklar en fysisk eller psykologiskt behov eller nödvändighet av en substans eller en aktivitet. Och ofta så är ju då beroendet också kopplat då till en dopaminfrisättning i hjärnan. Så dopaminet är oerhört centralt.
Och vad är då skillnaden mellan att vara beroende och att ha en liksom dålig vana som man inte liksom kan släppa riktigt?
Just det. Dålig vana, det är ju egentligen kanske en del av beroendekriterier. Men beroendet är ju så att säga betydligt mer. En dålig vana kan man ju bryta utan att ha liksom allt för mycket då påverkan fysiskt och psykiskt. Medan har du kommit in i ett beroende så kan det ju vara direkt omöjligt att komma loss det. Så det handlar också om hur anpassad hjärnan har varit och blivit.
ICD-10, det är en sån här diagnosmanual. Den är framtagen av WHO och den definierar bland annat då beroende som diagnos. Och för att man ska ställa diagnosen beroende så krävs 3 av följande 6 kriterier. Och det ska vara då kriterier som är uppfyllda under det senaste året. Så det första kriteriet är att man då upplever ett starkt behov, ett sug. Andra kriteriet är att man har svårigheter att kontrollera sin konsumtion. Nummer 3 är förekomst av abstinenssymptom. 4 är toleransökning. 5 tilltagande ointresse av annat än substansen. Och 6 då konsumtion trots skador. Och Clara, du har ju lite haft det här nyårslöftet att du ska sluta liksom dumskrolla sociala medier och använda din smartphone. Mm. Skulle du säga att du är beroende?
Ja, det skulle jag nog.
Ska vi testa då om de här kriterierna gäller när det kommer till ditt mobilanvändande? Mm. Känner du ett starkt sug efter att använda din mobil?
Mm, det gör jag.
Har du svårigheter att kontrollera konsumtionen? Att använder du den mer än vad du kanske har avsett?
Ja.
Känner du någon sorts abstinens?
Hur definierar du då abstinens?
Du får i alla fall inga fysiska symptom kan vi väl säga.
Nej, det får jag ju inte. Men ett sug liksom.
Men du börjar inte svettas?
Nej.
Du får inga kramper, inga diarréer?
Då måste jag verkligen ta tag i det här beroendet. Ja.
Mm. Ja, det är ett tydligt varningstecken om man får diarré när man inte då har fått använda sin telefon på ett tag.
Mm.
Toleransökning, alltså måste du liksom använda mer och mer för att få samma kick?
Nej, man får ju de här skärmrapporterna varje måndag och de ligger nog ganska konstant.
Upplever du ett tilltagande ointresse av annat än din mobiltelefon?
Ja, det känns ju jättehemskt om det skulle vara så.
Dina barns kramar, är de fortfarande mysiga?
Mm, det är de faktiskt. Mm.
Fortsatt användande trots att du upplever liksom att det skadar dig, att du mår fysiskt eller psykiskt dåligt av det?
Ja, nej, men det är jag nog ganska dålig på. Att jag, även om jag då har bestämt, nu ska jag inte titta ikväll, så fortsätter jag ju.
Men mycket av det här indikerar ju att du faktiskt skulle kunna vara beroende av din telefon. Men när det kommer till de här diagnoskriterierna, så än så länge så finns det ju inte liksom mobilberoende. Men jag lyssnade också på podden Medicinvetarna. Känner du till den?
Mm.
Det är Karolinska institutet som ger ut den. I den podden intervjuas Joar Guterstam om huruvida man kan bli beroende av sin mobil.
Man får ju akta sig noga för att liksom sjukförklara en massa starka intressen bara som framförallt unga människor har och som kanske äldre människor inte förstår lika mycket av och sådär. Så det kan vara en fälla. Och sen en annan fälla kan vara att man till exempel med det här med att sitta framför datorn och så mycket som en del ungdomar gör, att om man klassar det som en sjukdom eller en diagnos. Kanske man missar andra problem som gjort att de här ungdomarna hamnar i det beteendet. Och en vanlig sån diagnos är väl autism till exempel. Då, där man kanske har det svårt i skolan och är utsatt på olika sätt. Och då trivs mycket bättre på internet och söker sig dit. Och då är ju inte det beteendet som är liksom problemet, om man ska säga så. Utan då kanske det är andra diagnoser man bör fundera över, andra typer av stöd, snarare än att bara försöka bli av med internetanvändningen och så.
Och just det här att man kanske ska vara lite försiktig också med att patologisera olika typer av beteenden. För det kan ju vara så att, jag menar, i vissa perioder sitter man jättemycket med telefonen, men sen så när det händer någonting annat spännande i livet så är det väldigt lätt att släppa telefonen och liksom inte överhuvudtaget tänker på att man kanske får notiser på Facebook när man är ute och gör någonting väldigt kul.
Och så nu, med det här vädret, alltså det är inte så konstigt att mobilen är nära till hands liksom.
Och att ställa sådana saker eller att äta ost med liksom heroinberoende, alltså det säger sig själv att det riskerar ju att urholka själva begreppet beroende om man kastar det på liksom all typ av liksom vanebildande beteende eller saker som man önskar att man kanske kunde göra på ett annat sätt.
Jag tänker också på det i vårt tidigare avsnitt om psykisk ohälsa med Christian Ryck. Och han såg ju ett problem med att man kallade allting för psykisk ohälsa, stress, sömnsvårigheter, oro. Och det är kanske samma sak här, att kalla allt för beroende. Det kan faktiskt riskera att de som lider av ett beroende kan konkurreras ut om det skulle bli så att man börjar uppmärksamma helt vanliga vanor som att kolla på mobilen som lika skadliga som att injicera heroin.
Vilka droger skulle du säga är mest beroendeframkallande? Kan man säga det?
Ja, alltså kokain är väl det som ofta nämns som den drogen som är mest beroendeframkallande.
Mer än heroin alltså?
Ja, alltså det som triggar igång mer då. Men sen skulle man väl kunna säga att heroin är ju svårare att sluta med. Just för att heroinet och opioiderna, då generellt även morfin och andra, att de har ju en fysisk abstinens där man mår fysiskt dåligt. Och då skulle jag säga att det är nästan ännu svårare då att sluta med dem. Men om man ser till beroende, att skapa beroende och att komma in i ett beroende, då pratar man väl ofta att kokain ska vara det mest beroendeframkallande. Men det är svårt att titta på de här. Amfetamin är ju egentligen den drogen som frisätter mest dopamin i belöningssystemet. Och då kan man ju tänka sig, det som frisätter absolut mest dopamin i hjärnan kanske är den som är mest beroendeframkallande. Men det är så många olika parametrar som är med där. Och vad det gäller droger generellt så är man saker och ting som slår till väldigt snabbt och sen också går ut snabbt. Och där är ju kokain slår till snabbt och den också går ur. Effekten är kortare än amfetamin. Och då är det mer beroendeframkallande. Men sen har vi en sån här vardaglig drog som nikotin som också är jätteberoendeframkallande och som för vissa kan vara svår att sluta med. Och om man då jämför så får man ju väga in parametrar som tillgänglighet och ofta man ser det, drogen. Och då har man ju, med nikotin är ju en väldig tillgänglighet och det är socialt accepterat och så vidare. Och kan väl gå rätt så snabbt i hjärnan också.
Kan hur man administrerar den här drogen påverka hur pass beroendeframkallande den är?
Absolut, ja. Ju snabbare du får in det, ju mer beroendeframkallande är det.
Så snorta och injicera går snabbare än om man tar en tablett? Ja,
exakt.
Känner du till professor David Nutt?
Är det han, Eddie Murphys rollfigur, The Nutty Professor, eller?
Man skulle nästan kunna tro det. Ja. För David Nutt är lite av en sån här internationell forskarkändis. Han är bland annat känd, eller kanske snarare ökänd, för att ha sagt att det här med att ta ecstasy, det är inte farligare än att rida en häst.
Men det kan ju vara jättefarligt att rida en häst.
Men exakt. Och det här uttalandet har han ju fått mycket kritik för, och det gjorde faktiskt också att han avskedades från sin position som brittiska regeringens rådgivare i narkotikafrågor.
Men menar han att det är väldigt farligt att rida hästar eller att ecstasy är relativt ofarligt?
Jag tror att liksom, hans huvudsakliga budskap var faktiskt att ecstasy inte var så farligt för människor.
Och då i relation till andra droger?
Ja, exakt. Och också olika typer av fritidsaktiviteter. Finns det narkotika som inte är beroendeframkallande?
Ja, det är väl egentligen om man pratar om hallucinogenerna som är med LSD. Det är väl en sån här typisk drog som man pratar om som inte är beroendeframkallande. Och rent historiskt sett som man väl sagt att ja, men hallucinerande de är inte beroende för. Men nu har landskapet lite förändrats, för nu har man ju andra droger som också till viss del med cannabis, syntetiska cannabinoider, spice-analoger som också till viss del kan vara lite hallucinogena. Och då har ju de en beroendepotential. Men generellt är hallucinogena med LSD, det säger man väl att då är inte det beroendeframkallande.
Ecstasy då?
Ecstasy har väl egentligen inte det här återkommande användandet. Ecstasy är ju en drog som frisätter huvudsakligen serotonin mer än dopamin. Det frisätter också dopamin, men mest serotonin. Och det tömmer ju ut serotonindepåerna i samband med då användningen. Och då tar det ungefär 3-6 dagar innan hjärnan har repat sig och egentligen att man är redo för en ny, så att säga, ecstasy-omgång. Så att det vanliga med ecstasy-användningen är att man använder det kanske på helgerna eller varannan helg. Så att det är inte en sån här återkommande drog som du använder hela tiden, utan mer förknippat med fest. Och sen är det ju ofta en drog som man kompletterar med många andra. Tittar man på de som använder ecstasy-frekvent så använder de också 95% av dem alkohol och amfetamin och flera andra droger också.
Professor Natt, han har också då formulerat en hypotes som handlar om att kokainanvändande orsakade finanskrisen. Han menar då att kokain är en drog som gör att man känner sig överdrivet självsäker och vågar ta risker som man kanske inte annars skulle ta. Och den här drogen är också vanligt förekommande inom finansvärlden. Så Dr. Natt menade då att personal inom bank- och finanssektorn fattade för dumdristiga beslut, vilket då gav upphov till den här finanskrisen 2008, just för att de var i stor utsträckning påverkade av kokain.
Down 1.7% here, a loss of 37 points or so. Apple shares were just getting hammered this morning.
We're down by between 3% and 4.5% generally across these markets.
Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate.
We're down over 16%.
NASDAQ, everything and more has been completely wiped out.
Traders here working the phone say a lot of their customers are freaked out, waiting to see how low the Dow will go. They're focused on the Dow, not so focused on OPEC. Yes, OPEC did cut production by 1.5 million barrels.
What started in America last year has now spread to every part of the world.
This could be the most serious recession in decades. And that means life, as most Americans know it, is about to change, in some cases dramatically.
Jag vet inte hur starka evidens han har för den här hypotesen, men jag tyckte ändå att det var en väldigt intressant teori.
Ja, men i sånt fall kanske vi ska vara lite oroliga över Sveriges framtid, för det verkar ju som att våra politiker också gärna drar i sig några linor.
Aftonbladet har funnit spår av kokain inne på riksdagskansliernas toaletter. Det är hos Socialdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet och hos Sverigedemokraterna som man enligt tidningen funnit spåren med hjälp av så kallade kokainservetter som färgas blå av kontakt med drogen.
Vad händer då i kroppen när man utvecklar ett drogberoende?
Ja, det är ju väl egentligen att man anpassar sig. Hjärnan anpassar sig till drogen. Och det beror givetvis på vilka droger. Men om man tar opioider, då med morfin och heroin och liknande, så att om celler hela tiden utsätts för opioider så kommer cellerna anpassa sig. Och hjärnan är ju uppbyggd av nervceller. Man pratar om att hjärnan har någonstans mellan 80-100 miljarder nervceller. Och varje nervcell kommunicerar upp med 10 000 celler åt alla håll och kanter då. Och den här kommunikationen sköts då med de här receptorerna eller mottagarenheterna. Och om vi har en drog som hela tiden kommer stimulera de här mottagarenheterna, då kommer cellen svara med att ta bort receptorer, internalisera. Så receptorer tas bort för ytan för att inte det ska bli någon slags överkommunikation och cellerna ska kollapsa. Och det kan gå relativt snabbt med den här anpassningen. Problemet är ju sen om man bara abrupt tar bort drogen, då ska ju de här återigen uttryckas och uttrycka alla receptorer på ytan på rätt ställe där de var tidigare. Det är ju sånt då som kan ta dagar till veckor till månader, och ibland får man aldrig ordning på systemen igen. Då kanske man måste ha någon annan behandling längre fram.
Och det som händer då är att man får någon sorts abstinens?
Då får man abstinens, ja, precis. Så opiatabstinensen pratar man ju ibland om, att man får kräkningar, man har diarré och näsan rinner, allting rinner. Och någon beskrev det som att det känns som att någon drar en piprensare in i benpiporna på det. Alltså fysiskt jobbigt. Och man har ju hela tiden vetskapen då också om att tar jag bara en injektion av heroin under den här oerhörda lidanden då, så försvinner alla abstinenser och då mår du bra igen. Vilket ju är svårt då. Så vet man att den här abstinensen är som värst i 2-3 dagar. Men kan pågå upp till veckor innan man får ordning på det.
År 1996 började läkemedelsföretaget Purdue Pharma att marknadsföra och sälja läkemedlet Oxycontin. Bakom bolaget stod familjen Sackler som genom det nya läkemedlet på kort tid blev mångmiljardärer. Det starka opioidpreparatet beskrevs som en mirakelmedicin mot smärta och företaget uppgav att de hade lyckats tillverka ett preparat som frisatte så långsamt att det inte var beroendeframkallande. Marknadsföringen riktade in sig på läkare som behandlade personer med kronisk smärta eller patienter som hade smärtor efter operationer. Och läkare skrev ut Oxycontin i mängder. Patienterna, de litade ju på sina läkare, följde deras rekommendationer och många blev därför beroende.
A year and a half to 2 years into the pills, my behaviors obviously began to change. I was present. But I wasn't there.
För marknadsföringen som skanderade mindre än 1% risk att bli beroende var nämligen falsk. Preparaten var i högsta grad beroendeframkallande. Många av användarna utvecklade dessutom snabbt en tolerans, vilket innebar att dosen behövde höjas för att uppnå samma effekt. När läkarna till slut började bromsa utskrivningen hade redan hundratusentals patienter utvecklat ett så starkt beroende att de inte såg någon annan utväg än att gå över till heroin eller köpa piller på den svarta marknaden för att undkomma de hemska abstinenssymptomen.
The past several months have been tough for Craig Wall. He used to take Oxycontin, but the province pulled it off the market after concerns the painkiller was being abused. That's when Craig found a new drug of choice.
Heroin.
År 2013 kom en våg av ännu starkare syntetiska opioider ut på den illegala marknaden, bland annat fentanyl. Och resultatet blev förödande. Det totala antalet överdoser i USA har ökat enormt sedan dess.
The opioid epidemic. It's the deadliest drug crisis in American history, killing about 90 Americans every day. Roughly the same number as car crashes.
Är vi olika känsliga för att utveckla ett beroende?
Ja, men det är vi absolut. Ja, oerhört tydligt. Det.
Och det är det genetiska faktorer?
Genetiskt, ja, precis. Och då är vi olika. Man brukar prata om arv och miljö. Gener och sen miljö runt omkring. Och det kan vara miljö som påverkar drog. Alltså det man har en kompis, vänner, familj, socialt nätverk. Men även saker som kan få hänt tidigare i barndomen och sånt då, som kan göra att man har en större preferens för drogen. Och sen har vi ju generna. Och generna påverkar jättemycket. Man kanske pratar om 100 kandidatgener och några gener skyddar och några gener är en större risk. Om vi kan ta ett enkelt exempel, så alkohol, när det bryts ner så bryts det ner av ett enzym, alkoholdehydrogenas, till acetaldehyd. Och det är acetaldehyden egentligen som då gör att man mår illa och man blir rödblossig och man får för mycket av det. Och acetaldehyd i sin tur sen kommer brytas vidare ner till ättiksyra via ett enzym som heter acetaldehyddehydrogenas. Så det är hela tanken att alkohol till acetaldehyd till ättiksyra och så går det här ut ur kroppen. Och då är det ju vissa individer, framförallt en jättestor del av asiaterna, som saknar ett fungerande acetaldehyddehydrogenas som är det andra enzymet. Och det gör att de personerna som dricker, de kommer dricka. Och då kommer alkoholen eller etanolen ombildas till acetaldehyd. Men sen ombildas inte den vidare. Utan det blir mer och mer i kroppen. Och då mår man ju illa. Så att de då som saknar där kanske dricker en öl eller ett glas vin. Och börjar nästan direkt bli illamående. Och det är ju det vi också utnyttjar med läkemedlet Antabus. Där man har insett det här och ger då Antabus till de som så att säga, ska försöka hålla sig nyktra. Att om de hamnar i en situation där de dricker, då kommer de må illa direkt och det ska göra då att de inte fortsätter dricka.
För det där känns ju nästan lite paradoxalt med alkohol. Att de som har liksom störst risk, det är de som klarar alkohol bäst nästan.
Ja, precis. Det är ju så att säga en skyddsgen att inte ha ett fungerande enzymsystem i detta fallet då. Sen finns det ju andra, vi har pratat om de här endorfinreceptorerna med opioiderna eller endorfinerna. Och där finns ju de här endorfinreceptorerna där det finns genetisk variation, så att vissa människor binder morfin mycket hårdare eller bättre och får mer dopaminfrisättning än andra. Och det kan göra liksom att de blir mer i risk för att då fastna i ett beroende. Och sen är det alla sådana här enzymer som bryter ner droger. Vissa bryter ner saker och ting väldigt snabbt. Andra är långsamma metaboliserare. Och det påverkar också då risken för beroende. Men det finns liksom inte en gen som är beroendegenen, utan det kan vara 100 olika och man kanske har 3-4 som påverkar. Sen kan det vara att man, om vi nu klassar de här i gener som är negativa eller positiva, så även om du har världens bästa gener, om man nu kan säga det, så kan du ändå fastna i ett beroende, beroende på andra faktorer, eller om du har tvärtom. Utan det är, man brukar prata om tre ben med det här, och det är ju generna och det är ju miljön och sen är det ju drogexpositionen. Så att dricker du alkohol varje dag, ja, men då kommer ju kroppen anpassa sig. Eller tar du morfin varje dag, så oberoende hur bra gener du har eller hur bra miljö du har, så använder du varje dag, så rent farmakologiskt, hjärnan kommer anpassa sig och du kommer fastna i ett beroende. Sen kan du ha olika svårt att sluta sen längre fram.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Emma, skulle du och ditt hushåll klara er på 3 liter sprit i månaden?
Alltså för att täcka vår alkoholkonsumtion? Ja, definitivt. Ja.
Då hade ni då klarat er under motbokstiden. För i Stockholm 1914 så började man ha motbok för att kunna köpa sprit. Men det var ju en del stockholmare som åkte till städer runt omkring. Man är ju inte dum och köpte sin sprit där. Så 1917 behövde man motbok hos alla systembolag i Sverige. Och du då, Emma, du är gift. Du skulle inte få någon motbok.
Nej, okej.
Då är det Hans då, din man. Mm-hmm. Han får en ranson på 3 liter.
Han får inte liksom en större ranson för att vi är 2 vuxna i hushållet.
Jo, alltså det här var ju något som handlade jättemycket om social status. Man behövde verkligen bevisa sig för att få då full ranson, 3 liter. Ungkarlar hade maximalt 2 liter i månaden. Var man hemlös eller arbetslös, så då fick man ju inte köpa sprit. Så vi får ju hoppas att han skulle dela med sig av spriten till dig.
Det får vi verkligen hoppas.
Det känns lite oklart hur det var med vin. Till en början så var inte det en del av motboken, men det blev det. Men man fick köpa desto mer vin. Men den sociala statusen var ju absolut viktigast. En direktör kunde ju få köpa i princip hur mycket vin som helst, medan om en som då köpte sin sprit, ranson, kanske var en vanlig knegare och sen höll på och köpte vin resten av månaden, då kunde den få ett brev. Varför håller du på att köpa så här? Och ställas till svars. Så att det var inte så att, nu har jag den här ransonen, det är lugnt, frid och fröjd. De kunde till och med följa köpbeteendet och dra in motboken eller dra ner på ransonen. Så här var det alltså ända fram till 1955. Men det som föranledde detta var ju att det under 1800-talet var ju extremt utbredd fattigdom i Sverige. Och med det jättemycket alkoholism.
Och också väl att man liksom på något sätt la sin lön på att köpa sprit istället för att ge sina barn mat.
Nej, men absolut. Det är inte så konstigt att en nykterhetsrörelse växte när det var så. Och för att det här motbokssystemet skulle fungera så krävdes monopol på att sälja sprit. Och det var inte bara det man drack, utan Systembolaget tog kontroll över all sprit. Till och med det som användes i färg, läkemedel och parfym. Det tillsattes kräkmedel i tesprit och frisörer fick inte göra sitt eget hårvatten. Och det fanns då ett centralregister som samlade all information. Det handlade om uppgifter om social hjälp, fängelsevistelser, om man blivit gripen för fylleri och onykterhetsrapporter från sjukhus och så vidare. Och de var så omfattande, Systembolagets egna register, så till och med polisen använde sig av dem när de behövde information om människor. Och 1951 arbetade 137 personer på heltid enbart med stockholmarnas uppgifter. Så det var ju mycket byråkrati för att då hålla koll på alla. Skulle du vilja leva en sån här tid, Emma?
Jag tycker det är bra att man inte kan gå in på ICA och köpa sprit faktiskt. Sen så kanske det här är liksom lite väl mycket.
Gestapo.
Ja, men exakt. Mm. Men jag känner ju att min åsikt är lite the unpopular opinion. Alltså man märkte ju det bara nu när Socialstyrelsen skärpte alkoholråden. Och redan innan så var det ju jättemycket diskussioner. Det var ju verkligen den här rör inte min sup. Stämningen. Och då handlar det ju bara om liksom att man ville ändra rekommendationerna, att man kanske omdefinierade nivån för riskbruk. Så att jag tror ju att samhället skulle må bättre av lägre alkoholkonsumtion.
Men vägen dit kanske inte är att liksom klassa människor i social status.
Nej, nej. Och jag är ju själv inte helt nykterist alls. Inte alls. Nej, men jag dricker ju mer än gärna vid välvalda tillfällen. Men däremot så tycker jag att det här med ett systembolag är en bra grej.
Och den här motboken, den krattade ju liksom för vårt nutida systembolag. I oktober 1955 var det stor glädje i stan i Stockholm då folk kastade sina motböcker i strömmen. Och då var det alltså att ett nytt rikstäckande systembolag tog vid som skulle ersätta den här motboken och gjorde det under den nya parollen frihet under ansvar.
Till systembolaget ränner jag och bankar på dess port. Jag vill ha något som bränner bra och gör mig sketfull fort.
Vad händer då i kroppen när man utvecklar ett alkoholberoende? Är det samma saker som när man liksom blir beroende av andra droger?
Ja, det kan man väl säga det, bara det att alkohol väl egentligen är den drog som är mest komplex.
Ja, det var det jag fick lära mig under utbildningen, att med alkohol så är det mycket mer oklart vad som egentligen händer i kroppen.
Nej, den slår väl egentligen på alla system. Om vi bara börjar med opioiderna, ja men då vet man att de hämmar egentligen dopaminflödet via att de påverkar en annan transmittor GABA. Och så ser man centralstimulerande. Ja, men huvudsakligen så kommer de här påverka dopaminet och till viss del även andra monoaminer som noradrenalin och serotonin. Men för den beroende delen så är det liksom dopamin. Men alkohol påverkar ju endorfinerna, påverkar ju dopamin, påverkar ju glutamat, påverkar GABA, påverkar glycin. Så att det är ju liksom en jättemix här då. Så det är väl egentligen den mest komplexa då. Säkerligen den berusningsmedel som vi också har studerat mest, men komplext.
Hur påverkas då kroppen av ett långvarigt missbruk av alkohol?
Ja, då är det ju lite som andra droger. Dels har man ju hjärnan och man kan ha en kognitiv påverkan. Men sen är det ju saker som hjärta-kärl-effekter. Man kan få högt blodtryck, infarkter, stroke. Det kan vara leverpåverkan, cancer. Så att det är egentligen en rad olika så att säga, medicinska effekter som man då kan få av ett alltför brett användande. Och idag vet man väl också att all alkoholkonsumtion har väl egentligen skadliga effekter. Man har ju pratat om tidigare, ja, men ett glas vin om dagen, det är bra, det har visat sig. Men det har väl egentligen visat sig nu senare tid att allt drickande, det finns någon slags korrelation med att det ger negativa effekter. Sen får man ju givetvis ta det, dricker man oerhört måttligt så kanske sannolikheten är låg att man kanske landar i vissa saker. Men på en populationsnivå också.
Får man abstinens när man slutar dricka alkohol?
Om man har ett beroende, så absolut, så kan du få det. Absolut, ja.
Och det är samma effekter?
Det kan vara oro, irritabilitet och så vidare, och som kan skilja sig från individ till individ och beroende på hur beroende man har varit.
Har du hört talas om den storrökande mannen som blev tvungen att sluta röka på 14 dagar för att inte förlora sitt arv?
Det här är en film med Gösta Ekman, mannen som slutade röka.
Precis, av Tage Danielsson.
Slutar han emellertid inte röka inom 14 dagar ska pengarna istället tillfalla min bror Knut Birger Alighieri, som är en tråkig typ men en renlevnadsman på rökningens område, vilket är bra. Och tyvärr även på alla andra områden, vilket som sagt gör honom till en tråkig typ.
Den är från 1972 och Gösta Ekman spelar då Dante och hans pappa som är korvdirektör. Han dör efter ett liv i rökandets tecken och lämnar efter sig ett arv på 17 miljoner. Det skulle vara större om man inte rökte så mycket. Men det är ändå i dagens penningvärde motsvarande 137 miljoner kronor. Och så handlar hela filmen om hur han försöker sluta röka.
För att sonen har nästan liksom fått med sig rökandet i bröstmjölken.
Hans tidigaste minnen luktar rök i princip. Men jag tycker att 137 miljoner, det borde väl råda bot på alla abstinensbesvär i världen.
Ja, det är en ordentlig morot i alla fall.
Kan man lugnt säga. Men vad då Dante, Gösta Ekman, kämpar?
Han ersätter det med sex, va?
Ja, efter ett tag. Till en början suger han på apelsinklyftor, har hur mycket apelsiner som helst som han suger på. Han går i hypnos, han sparkar sin rökande sekreterare, han klistrar ihop fingrarna så att han inte ska kunna hålla det här vanliga cigarettgreppet. Och han sysselsätter fingrarna med ett skala potatis, alltså han köper hur mycket potatis som helst och ställer sig och skalar den för att sysselsätta händerna. Och sen börjar han klistra på skalet igen. Men han lyckas inte, så han blir tvungen att anställa en privatdetektiv som ska stoppa honom från att då bejaka sitt röksug. Men som du säger, sen blir det ju att lasterna...
Summan av alla laster är konstant.
Precis, så då satsar han på ligglasten. Han går till bordell och grejer. Och Gösta Ekman blev faktiskt belönad med en guldbagge för den här rolltolkningen. Den första och enda han fått.
Va?
Ja, visst är det konstigt?
Det är helt sjukt.
Ja. Och förra veckan var det Guldbaggegalan. Visst känns det osannolikt att en film där man följer en karaktärs röksug skulle belönas och göras idag?
Ja, tyvärr får jag väl säga. Det är väl en ganska bra film, om jag minns rätt. Eller vad tyckte du?
Jo, men jag skrattade till. Det är lite dåligt ljud, tycker jag. Det var svårt att höra vad de sa hela tiden, men den är rätt kul. Men om man gör kultur idag, om beroende, så kanske det är mer som den här opioidkrisen eller partyknäkande, vad vet jag. För det röks ju inte alls lika mycket idag som det gjorde då. Filmen kom alltså 1972 och decenniet innan, på 60-talet, rökte varannan man i Sverige dagligen. Men det minskade under 70-talet. Men då ökade rökningen bland kvinnor istället till ungefär en tredjedel. Och även om jag då hittade artiklar i både Svenska Dagbladet och DN från 1800-talet där det stod om människor som skulle sluta röka för hälsans skull, så röktes det då friskt på sjukhus under 70-talet. Både bland personal och bland patienter. Och jag läste en krönika i tidningen Sjukhusläkaren av det före detta medicinalrådet Torsten Mossberg, som då beskrev hur det var på sjukhusen på 70-talet. Och det var ju så att man rökte överallt. Han beskriver, det var precis 67 just det här exemplet, men då när han assisterade på en ryggoperation så kom klinikchefen in med tänd cigarr i mungipan och sen lutade han sig över den här patienten och råkade aska lite i det öppna operationssåret. Och vissa tyckte till och med att det var bra att patienterna rökte. Många, särskilt på kirurgiska och ortopediska avdelningar, ansåg att patienterna kunde mobiliseras bättre om de rökte. De måste ju upp ur sängen och ta sig till dagrummet för att röka. Trenden vände ju neråt på 80-talet, även då för kvinnorna. Det hade ju börjat vända neråt redan på 70-talet för männen. Och idag röker cirka 6% av den svenska befolkningen dagligen. Och om någon av dem lyssnar och vill sluta, så kan man ju trösta sig med att Dante i Mannen som slutade röka lyckades till slut. Han kunde till och med vara väldigt lycklig när han kunde känna lukt igen.
Jag har fått lukt! Hörrni, vi korsikaner! Jag har fått lukt!
Och den danska dronningen, som man alltid har sett med en cigg i mungipan, hon slutade ju röka i februari förra året. Och det blev ju nästan lika stor nyhet i Danmark som att hon abdikerade.
Låt oss dansa! Låt oss dansa i det saligas höjder, i det skimrande av piprök ofördunklade ljus, där vi njuter av det.
Vad har du för tips till en person som vill sluta röka?
Då är det väl bygga upp någon slags att man är motiverad. Se på vilka möjligheter som kan vara bra för dig. Titta på sådana här ersättningspreparat. Det kan vara tuggummi, det kan vara plåster, det kan vara andra nikotinpreparat. Försöka trappa ner är ju en sak. Och försöka hitta, möjligtvis andra, det finns ju läkemedel, det finns ju Champix och liknande som man kan använda. Men just att röka och sluta röka, eller om vi nu säger sluta snusa. För vissa är ju det här jättesvårt, för andra är det lätt. Tittar man på individer, och alla känner ju ofta någon som röker eller snusar, så vet man att man har ofta den kompisen som bara festsnusar. Eller som, ja men nu har jag snusat i 3 månader men nu håller jag upp här några veckor. Medan någon annan tittar och bara skakar på huvudet. Hur är det möjligt? Antingen snusar jag och då snusar jag liksom bara 100%. Och sen är det hur man kan komma ur det. Det är ju individuellt. Det är ju vissa som uppenbarligen har ganska enkelt för det. Andra supersvårt. Jag slutade själv snusa, som jag exakt vet, 13 år sedan och 1 månad. Och än idag så varje gång jag ser snus så vill jag gärna dofta på det. Och för min del så testade jag, jag försökte trappa ner och jag försökte med nikotinfritt snus. Jag gick runt med, låter konstigt, men hushållspapper under läppen och man började äta lite smågodis. Man försökte hitta saker runt omkring, men som jag minns tillbaka så tror jag att jag hade 3 månaders tid då jag mer eller mindre var paralyserad av det här. Jag var oerhört rastlös, hade oerhört svårt att fokusera. Men det är ju väldigt, väldigt olika. Sen finns det andra runt omkring en som bara slutar pangbom. Men jag tror man måste hitta sin egen vilja. Man måste ju framförallt vara motiverad. Man måste ju verkligen vilja. Tänk innan man börjar, vill jag sluta snusa, vill jag sluta röka. Och därifrån då verkligen försöka bryta sitt mönster med alla de knep som finns.
Har du några tips till en person som vill sluta med alkohol eller droger?
Det är väl samma sak där med motivet. Läsa på, försöka gå igenom och veta så mycket som möjligt om processen. För i många fall när man slutar med en drog eller slutar med alkohol så finns det rätt så många som har gått igenom samma sak. Och även om jag pratar mycket om individer, det är olika för alla, så kan det finnas rätt så många generella språng där man kanske kan få hjälp och redan från början kunna förutse hur det kommer kännas i kroppen. Och det kanske då kan underlätta. Men sen försöka ta den hjälp man kan och också involvera dem runt omkring en. Och söka hjälp som jag tycker med, är man i ett beroende och har en beroendesjukdom så söka sig till vården också.
Men det jag ändå blev mest förvånad över när jag lyssnade på din intervju med Mattias var det här att kokain ska vara så beroendeframkallande, för det trodde jag bara var något som folk höll på med på fest.
Ja, alltså jag menar, jag tänker ju också att man förknippar ofta kokain med partyn kring liksom Stureplan, men just det här med kokainberoende har ju blivit ett växande problem i Sverige, och även om det är vissa oklarheter kring de här fynden i riksdagen så är det ju inte omöjligt att det finns människor här som är beroende av kokain och att man måste ta den här drogen för att kunna klara av sin vardag. Så att istället för att kanske skamma dem för att de liksom partar på jobbet så kanske man ska försöka fundera över hur man kan hjälpa de här människorna ut ur ett beroende.
Det kanske är viktigare att hjälpa dem än personer som är beroende av nässpray.
Eller kaffe.
Eller scroll.
Men jag tror att efter det här avsnittet så kommer jag nog vara lite mer försiktig när det kommer till att säga att jag är beroende av min smartphone.
Du är väldigt förtjust i den.
Jag är väldigt förtjust i den och det är en dålig vana kanske som jag ibland har. Men jag tycker att man ska vara nog lite försiktig med att jämföra det med ett heroinberoende. Och kanske samma sak gäller min förtjusning i goda ostar.
Så länge man inte snortar parmesanen.
Ja, eller smälter ner och injicerar en fin gruyère.
Ja, då kan du inte klassa dig själv som beroende av ost. Du har precis tagit A-kursen i beroende med mig, Clara Wallin.
Och med mig, Emma Frans. Och som vanligt så släpper vi en tenta samma dag som det här avsnittet släpps. Men den ligger ju kvar senare i våra höjdpunkter, men då med färdig ifyllt svar.
Och det är alltså på vår Instagram, akursen_podd. Och om du gillar A-kursen så tipsa jättegärna de du känner om vår podd, för att vi vill ju såklart göra den här podden för all framtid, och vi kommer nog kunna göra det om den blir lite större. Så vi skulle bli jätteglada om du som lyssnar tipsar.
Och som vanligt så har vi spelat in på Beppo.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.